Podcasten Staden får stöd ifrån Sveriges arkitekter och från Arkitema. Nu kör vi!
Lunds hus döljer hemligheter. Vad som först trädde fram är kanske inte det som präglat staden mest. Bakom de danska medeltida gatorna har gömt sig en industristad med verkstäder och tryckerier. Bakom höga, teglade murar finns allmänningar och gemenskaper. Lund kan erbjuda rum avsides allt brus. Där kan man få sitta med sina smala böjelser och begåvning i sällskap av likar. Det skulle kunna innebära en förödande stagnation för en småstad om inte denna stad hade en väl inarbetad ordning och en erfarenhet av att slussa tiotusentals nya människor varje år in i nörderi, studier och märkliga ritualer. Lund är en tidsrumslig kub, en märklig behållare där många livsbanor krockar och sammanförs med varann. Ett företagens och akademins Lund, de småsälliga bostadskvarterens Lund och musikens Lund. Men alltid med universitetet som är närvarande och tongivande stat i staden.
Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar.
Och jag heter Håkan Forsell. Jag tror det är rimligt att föreställa sig att det finns en allmän spridd uppfattning om Lund.
Mm-hmm.
Som på något sätt är starkt förknippat till universitetet. Att det är en universitetsstad. Och att den under äldre tider också kallades för en akademisk bondby. Att det var liksom den här ursprungligen danska medeltida småstaden.
Mm-hmm.
Som rymmer en stor akademi. Men sen finns det ju ett annat skikt av Lund också. Det är ju den här stenstaden ifrån 1800-1900-talet då staden växer till sig ganska ordentligt. Och sen brukar det ofta stanna där vid. Det är ju liksom de epokerna så där som man pratar om akademiska bondbyn och liksom den här förvaltnings lite mer expansiva stenstaden och industristaden som vi faktiskt kommer att prata om. Men vi fastnade ju för en annan epok. Som man kanske inte så ofta uppmärksammar, men som också har satt en väldigt stark prägel på Lund. Och det är 1960- och 70-talets bebyggelse.
Mm. Och för att placera oss någonstans i Lund där den blir synlig, så kan vi ta oss till studentområdet Sparta i Lund. Som byggdes kring 1970-talets början. Ritades av arkitekten Bengt Edman. Och när man kommer på vägen utanför Sparta och tittar in mot det, så är det som en mörk mur bakom grönskan. Nästan lite som att den aldrig har fått sol. Så man går in innanför den där muren med en känsla av att här inne kommer det vara mörkt, dystert. Och så kliver man in i en stadsdel som, eller ett kvarter, eller vad man nu ska kalla det för. Men det är en ganska stort kvarter, eller en liten stadsdel, beroende på hur man ser det. Som vecklar ut sig i rörelser och ljus på ett väldigt spännande vis. Men Edman jobbar ju här med liksom mycket med kommunikationer, hur man rör sig genom det här. Man går upp för en trappa och sen går man på broar, rakt över gårdar, genom hus efter hus efter hus. Man ser långt framför sig. Så kanske man kliver upp i ett trapphus och där strömmar solljuset ner i trapphuset så att de glöder inifrån.
Mm.
Och gårdarna också, flera av dem väldigt eleganta och fina med svävande trappor som man kan gå ner på gårdarna. Så att det finns en lätthet in i den här tyngden som är fascinerande. Men den här Sparta fick, när det var ny, arkitekturhistorikern Olle Svedberg att skriva en artikel i tidskriften Arkitektur 1971 med rubriken Brutalismen i Lund.
Mm.
Och det är den här brutalismen i Lund som vi nu ska följa en liten stund längs vägarna i Lund. Och när han ska beskriva Bengt Edmans Sparta så börjar han lite grann för att försöka förstå vad är det här utstrålar. Varför ser Sparta ut som det gör? Att gå omkring i komplexet kan kännas lika ödsligt eller fantasieggande som att betrakta någon av Piranesis grafiska fängelsefantasier.
Men vill man bo i Piranesis liksom, fängelsefantasier?
Ja, det är frågan. Men kärnan i Piranesis 1700-tals ätsningar är ju labyrinten. Det finns något skrämmande men också något fantasifullt med valv och broar i alla riktningar. Till synes oändligt. Jag tycker Olle Svedberg beskriver det väldigt fint när han gör den här kopplingen till vad brutalismen är och vad Sparta är i det här sammanhanget. Han skriver så här då. I Sparta har all kommunikation fått en övertydlig betoning. Trapphus, bryggor och hissar accentueras med kombinerat skulpturala och polykroma effekter samtidigt som ett mångskiftande dagsljus faller in genom veckade lanterniner och burspråk. Och det där är så att säga, för när man tänker, när någon säger brutalismen i Lund, då framträder kanske för ens inre bild någonting kanske lite hotfullt och mörkt och nästan ondskefullt. Men det som vi kommer att vandra igenom här, det som är brutalismen i Lund, det är väldigt mån om just ljus, rörelse och närvaron av människor och hur de lever i de här miljöerna. Sen har det ett uttryck som är ibland omutligt. Vad som däremot blir tydligt i Lund, vilket jag tycker är intressant och vilket kommer verka så när vi rör oss i brutalismen i Lund, det är att faktiskt brutalismen i Lund blir i väldigt hög utsträckning en tegelarkitektur. Och på så sätt är den en sorts avlägsen släkting, tycker jag, till den tegelarkitekturen, den expressionistiska tegelarkitekturen som vi såg i Hamburg eller i Antwerpen, fast här mycket mer stram och uppriktig, om man vill se det så.
Ja, men när du drar in den liknelsen, då vill jag prata om en annan av dessa brutalistiska exempel på arkitektur under 60-talet i Lund. Och det är Helgeandskyrkan som ligger i Klostergården. Som är ett, jag vet inte om man säger miljonprogram, men i alla fall ett miljonprogramsliknande område. Jag tror till och med att det är byggt före man nu brukar normalt definiera miljonprogrammet.
Ja, det är en sorts ouvertyr till miljonprogrammet.
Precis, det är en ouvertyr till miljonprogrammet. Och där så står det ju en kyrka som är som en massiv koloss i tegel. Med en del ornament på utsidan som är liksom roliga. Man blir på ganska gott humör. Det är som en liten märklig ett klockspel. Sitter fästat på den här tegelväggen i det övre ena hörnet. Och så nästan nere vid marken så hänger en predikstol, alltså utomhus på fasaden.
Med ett litet tak över.
Med ett litet tak över om det skulle regna. Riktat så att prästen skulle kunna liksom predika eller hålla någon mässa ut mot torget som är där. Rätt förtjusande faktiskt. Just har drag av expressionism, definitivt. Jag tänker också på tysk expressionism när jag ser det här. Och det påminner även om en kyrka som låg nära där jag växte upp, och det är Sankt Thomas kyrkan i Vällingby. Peter Selsing byggde också på 60-talet, eller 1960 den, invigd.
Det som jag tycker är fint med den här, det är just det här som tycks ha varit brutalisternas, eller om man säger, de lunda brutalisternas liksom främsta fetisch. Den liksom stora tegelmuren. Alltså att det var som att de kunde inte få nog. Kan inte tegla lite mer? Jag tror att det där tycker jag är så fascinerande, för att jag tror att det var någon sorts också känsla för att det var så roligt att göra det. Alltså hantverket i sig var så lustfyllt. Om man ser på en av brutalisternas främsta förebilder, Sigurd Leverens, så var ju, det bästa han visste var ju att gå runt på byggarbetsplatsen medan murarna höll på att mura. Och att se en murare lägga liksom rad efter rad med murbruk och tegelsten. Den här reser sig ju tre våningar kanske upp liksom. Och sen som du säger, har han fäst de där små lustifika hand då. Sten Samuelsson som
arkitekten heter. Det skulle ju kunna ses som att det liksom är sådär, om man säger om någonting är en overtyr på miljonprogrammet, så är det ju också en overtyr på postmodernismen någonstans. Mm. Liksom med de här små attraljerna och de här historiska påhängen som kommer.
Ja.
Jag tycker, men bara för, vad jag tänker på, när vi, för det är ju uppenbart att mura är roligt. Och det är extra roligt i Skåne på något sätt. I Lund så är det roligt. Och det är väl, har någonting att göra också, tror jag, med föreställningar om vad blir en dansk småstad när den växer. Alltså den är ju redan full av ganska mycket privata områden, privata murar.
Mm.
Någonting händer liksom mot fasaden, mot gatan, och någonting helt annat händer liksom inne på bakgårdarna som vi ska prata lite om. Och därför så blir det ju, jag tycker det är ganska påfallande att oavsett epok så är liksom Lunds bebyggelse väldigt intresserad av det slutna.
Mm.
Av någonting som är avgränsat.
Mm.
Det är sällan liksom någonting är helt planerat som någonting helt öppet, villkorslöst.
Nej.
Utan då är det ett intrikat spel mellan någonting som är väldigt slutet och en del som kan vara liksom öppet.
Ja, jag skulle kunna faktiskt bara göra en kort avvikelse från Helgeandskyrkan och Klostergården och nämna någonting som sades om några radhus som en annan av brutalismens förgrundsfigurer i Lund, nämligen Bernt Nyberg. Man ska alltså hålla sär alla de här människorna, va?
Det är jättesvårt.
Ja, det är svårt. De är män och men de har lite olika karaktär. Bengt Edman är ju så att säga han som är med Sparta då. Han har någon sorts strukturer, rörelser, ljus, ordning och reda med människas mått. Så där.
Mm-hmm.
Sten Samuelsson som då ritar Helgeandskyrkan och Klostergården. Han är lite mer sprallig. Lite mer så här, hänga upp klockor, kanske ha lite roligare på jobbet.
Han verkar faktiskt ha ganska kul på
det. Ja, han kunde sen också ganska obemärkt kliva över till postmodernismen och bli postmodernism. Han hade det.
Känner man på sig.
Han hade det i kroppen. Men så har vi Bernt Nyberg och han är liksom den allvarligaste av dem. Det är han som ligger närmast leverens. Det är han som har flest väck i pannan. Och han gör ju nästan leverens covers ibland liksom, sådär, så att hans villor kan nästan se exakt ut som ett leverenshus. Men han är, precis som alla de här arkitekterna, väldigt intresserad av relationen mellan ljus och mörker, mellan det privata och det offentliga och det slutna och det öppna. Det är ju väldigt mycket det, de här grundformerna inom arkitekturen. Och det finns några radhus han har ritat som ligger på något som heter Fakirens väg. Och de beskrevs i tidskriften Arkitektur i deras monografinummer över Nyberg av Vanja Knocke så här. De var genomspolade av ljus, ger de ändå stor privat integritet.
Mm.
Och jag tror att där någonstans finns liksom den privata integriteten, muren avgränsat.
Väldigt viktigt.
Men där innanför spolas de igenom av ljus.
Mm.
Och det där återkommer ju, och det får mig att tänka på en person som växte upp i Klostergården, nämligen Ola Billgren, konstnären, som ju också gjorde Klostergården och sin uppväxt där till en sorts, alltså han förändrade den svenska konsthistorien genom att börja sitt väldigt realistiska uttryck och måleri. Ni kan säkert, några av er i alla fall, föreställa er om det är liksom persienner som är nerfällda. Det är oftast lite konstigt beskuret. Kanske man ser huvudet på en kvinna som ligger och sover och så en väldigt realistisk natthusbord med två koppar på. Och men de är också, har också någon sorts ljus som spolar igenom dem. Det är liksom olika utsnitt av den där lägenheten i Klostergården som då är ganska nybyggt. Familjen Billgren flyttade dit 1964. Det kan vara en belamrad diskbänk, men man anar ändå hela tiden 60-talets ljus genom persiennerna eller genom fönstren eller som en del i den där som brottstycken ur detta i just Klostergården.
Ett väldigt fint område skulle jag vilja säga, annars den är ju liksom med stor variation på flerfamiljshusen och till och med liksom mindre nästan radhusliknande längre, och så stora parkområden naturligtvis, det är ju, utnyttjar ju alla stadsområden i Lund så oerhört bra liksom, den här växtligheten.
Ja, alltså när man kliver in på Klostergården, när man lämnar Helgeandskyrkan och går mot centrum och där Sten Samuelsson har skapat liksom själva entrén till hela bostadsområdet, så går man ju genom någon sorts
spaljé liksom.
Ja, någon sorts betonglanterniner, ja. Spaljé som där, och på andra änden av det så ser man just den här grönskan, och där är det så här formklippta lindar som det vore en barockpark som leder in i det där. Så att det har en är av liksom nästan upphöjdhet.
Absolut.
Och sådär. Och genomströmmat just av ljus, verkligen.
Ska vi ta ett exempel till? För det är roligt att prata om de här brutala. Landsarkivet tänkte jag på, eftersom det har varit en sån himla cirkus omkring det.
Just det. Ja, det är också Bernt Nyberg som har ritat det.
Vår allvarliga man.
Och jag tror man kanske kan få... Jag måste kanske citera ytterligare en Nyberg-kännare. Det var nämligen så att 2013 så flyttar Landsarkivet från sina lokaler i centrala Lund. Och där har man legat väldigt länge. Och en av de utbyggnader som man har gjort ritades då av Bernt Nyberg. Och Landsarkivet i Lund är ju hans mest ikoniska byggnad, får man nog säga. Mm. Det är liksom det som brukar kalla hans liksom mästerverk. Han fick uppdraget 1964 och jobbade med det parallellt som han egentligen arbetade med Sigurd Leverens med hans kyrka i Klippan. Så att här finns... Han gör också en film om Leverens vid den här tiden och intervjuar honom. Så här finns en nära släktskap, och det ser man också. Och även här finns kärleken till tegelmuren. Det är en sluten, hög tegelmur med små slitsar av fönster i kanterna. Och arkitekturhistorikern Matthew Hall skrev om det här när jag var redaktör på tidskriften Arkitektur, för att man sålde huset till Lunds nation, och Lunds nation ville göra studentbostäder. Och av självklara skäl så kunde inte studenterna flytta in i en helt sluten byggnad.
I ett arkiv.
Så de behövde fönster. Och då fick de tillstånd att öppna upp fönster i den här tegelväggen. Att bryta muren. Mm. Och det här blev naturligtvis oerhört omdiskuterat. Och den här Matthew Hall, han skriver i alla fall så här: Nybergs verk, alltså Landsarkivet, är en bunker. Det är en trög massa utan historia, utan stil, utan ens en möjlighet till tidsbestämning.
Gud, vilket otroligt omdöme. Liksom så här bortanför tiden.
Ja, och det kan ju vara så. Jag tror att inför den här arkitekturen så finns det liksom egentligen bara två sätt att agera. Antingen så blir du förförd och liksom innesluten i den och bara...
Jag vill vara inne i bunkern.
Ja, men du vet, som att man hittar... Man hittar en poesi i den, man hittar en liksom att man vill vara inne i den här. Det kan ju hända med alla konstformer, musik, alltså man blir en del av den. Eller så förstår man ingenting och bara tycker, vänta, det är bara stelt och lite distanserat och lite så. Men jag tror att det är lätt att hamna i den här känslan av att det här är liksom...
Religiöst.
Exakt, religiöst. En allvarlig religion utan Gud och utan fönster. en sorts liturgi, arkitektonisk liturgi. Men det han tror jag vill säga i alla fall är att det här monoliten eller huset har egentligen bara en uppgift, och är att skydda och innesluta historia. Den har liksom, den är ingenting annat, den är bara det. Mm. Och därför blir också det här att ta upp fönster i den naturligtvis något som är ett... Någon sorts brott emot.
För man gör en samtida. Man tar in samtidens ljus in i någonting som inte ska ha det.
Exakt, och det är alltså problematiskt. Mm. Så.
Men det är ju synd om studenterna som inte får se någonting alls.
Exakt, nu ser de ut ur denna monolit. Det här känns bara som att jag måste bara nämna en person till som vi inte har pratat om. Bara för att göra den här kvartett av Lunda-brutalister komplett. De är som ett, om de nu spelar ett brutalistband så behöver de en gitarrist kanske. Claes Anselm, som också har ritat väldigt mycket i Lund. Och kanske flera byggnader som folk känner till och känner igen. Lunds konsthall vid Mårtenstorget. Och hur ser den ut mot torget? Ja, en stor, sluten tegelfasad med en dörr i koppar, grön koppar. Och så går man in och så faller ett fantastiskt bakljus in. Och så är balkongen man kan stå upp och titta ner på skulpturen, om det är nu skulpturen man visar. Väldigt fin. Stadshallen alldeles intill har han också ritat, eller alldeles intill, men i närheten vid Stortorget har han ritat. Och är kanske mest känd för konsthallen i Malmö, som ju är en av Arkitektur Sveriges finaste konstrum. Mm. Och då är liksom kvartetten komplett. Brutalisterna i Lund är Bernt Nyberg på bas, Sten Samuelsson på lead guitar och sång, Claes Anselm på kompgitarr och Bengt Edman bakom trummorna. One, two,
när vi rör oss i det här moderna Lund så är det ju påfallande hur ofta vi känner att den här staden är, ja, ska vi kalla det för småcellig? Alltså att den består av mindre celler, avgränsade bostadsområden som liksom verkligen visar sina gränser. Och det här har ju delvis också att göra med förtjusningen i murar, men också av gemensamma ytor innanför de här gränserna. Och det finns ju flera intressanta exempel på den här dynamiken mellan gård, gata, privat och offentligt, så som du också nämnde tidigare. Och en av de första områdena vi besökte, också för att det har en väldigt känd arkitekt, är Jörn Utzon, som det har gjort, alltså operahuset i Sydney. Så det här är ju en ikonisk arkitekt. Han vann en arkitekturtävling i den stadsdelen som kallas för Planetstaden.
Ja, det var en tävling på 1950-talet som väl får sägas höra till det här vi pratade om, 40-talets regionalism, att återvändande till något regionalt. Och det var en tävling 1953 som hette Skånska hustyper, där man var aktivt på jakt efter nya varianter av skånska hustyper. Och de flesta förslagen som kom in var så här traditionella skånelängor och olika varianter på det temat, skånelänga. Men Utzon, hans förslag Privatliv.
Den hette alltså Privatliv.
Ja, förslaget hette Privatliv. Var ju någonting helt annat. Det här är ju låga atriumhus i gult tegel som kom att kallas Arabstaden.
Förmodligen på grund av dessa höga murar och liksom väldigt mycket intrikata, till och med lite ornamentaktigt överdrivet höga murar.
Just det, med höga murar med små öppningar i, liksom, där man kunde kliva in. Det här är hus med liksom skarpa skuggor. Det är hus där man känner att solen kan slå in och träden kan ge en sån här lätt skugga.
Du menar så här, typ lite så här italiensk
skugga? Ja, men någonstans där. Gränsen mellan ljus och skugga känns väldigt liksom definitiv och distinkt. Men de här gränserna och de här murarna som är husens avslutning vetter också i flera fall mot stora allmänningar. Så det finns en tydlig gräns, men det finns också för det privata privatliv. Men det finns också allmänningar däremellan där ljuset kan skölja igenom eller där barnen kan springa och som är en sorts gemensamma ytor. Och entréerna till husen är också väldigt speciella och väldigt fängslande. Väldigt djupa entréer där dörrarna står långt in i en som kanske 70-80 centimeter djup utskuren öppning som också ger den här känslan av skarpa skuggor, skarpa linjer.
Och just för att det inte finns några övergångar. Det finns liksom ingen så här foder eller ram eller någonting, utan det är någon som har framme med en kniv i teglet.
Exakt. Och jag tror att det där är också hela områdets karaktär, vilket gjorde att folk satte upp staket utanför sina gräsmattor till exempel. Och de fick de ta ner, för det bröt mot liksom den här idén om att det ska gå en linje fram till en ny linje och så en ny linje till en ny linje. Du kan inte ha halvfjuffiga staket emellan, för då det blir för otydligt. Så det är otroligt tydligt här. Väldigt danskt på det sättet, faktiskt. Dansk arkitektur. Konsekvent. Och jag tänker på den här dynamiken som uppstår med gränser. En gräns gör ju någonting
Vi hade ett helt avsnitt
om gränser. Men
det var inte klara uppenbarligen.
Vi var inte riktigt klara. Nej, men den ger ju en möjlighet både att liksom, det ger en möjlighet att överskrida gränsen, att kliva innanför eller att kliva utanför. Och den dynamiken av innanför, utanför, att röra sig mellan de där två, tycker jag är präglande för Lund genomgående när vi är där. Och det där kan ge en känsla av att man kliver över en gräns och det här är jag inte riktigt välkommen, nu har jag gått in. Eller så kan det ge en känsla av att jaha, här kunde jag visst gå in utan att... Alltså det finns en rörelse som är som det här ger upphov till, som är intressant och lite spännande, tycker jag. Man kan kika över en mur eller man kan försöka kanske knacka på och få komma innanför i en gård.
Tycker jag också.
Dörrar
ofta
öppnas.
Ja, jag tycker också just precis det där att ofta så öppnas dörrar.
Ja,
det, alltså, var ju det så... är inte låst liksom.
Nej, det var jättefint. Jag, när jag var och tittade där på landsarkivet, när jag gick förbi landsarkivet, så var jag så här, jag vill komma in och titta hur det ser ut hos de där studenterna som har fått fönster i den här slutna monoliten. Och så jag stod och lite nyfiken och då kommer en man och berättar lite historien och så öppnar han dörren och så här gick jag in med honom och så pekar han lite grann. Och sen så skulle han gå ut genom en annan dörr.
Mm.
Och då sa han så här, om du behöver komma in igen så är koden 1967.
Mm-hmm. Det är bra.
Och det kändes så här, jaha, fan vad trevligt.
Ja,
dörren står öppen liksom.
Ja.
Och det där kändes generöst. Och när vi, om vi ska dra en båge liksom lite grann från de här, vad ska man säga, 50-60-talshusen hela vägen in till det medeltida Lund, så delar de ju den där gård- och gata-dynamiken, gräns- och öppenhet-dynamiken väldigt, väldigt tydligt.
Absolut, det var ju liksom, de var ju helt genomsläppliga, de gamla gårdarna i centrala Lund också.
Ja, och man kunde ha roligt nästan en halv dag i Lund bara genom att liksom vika av från de medeltida gatorna, gå in på gårdarna och sen fortsätta in till en annan gård och där stod en gammal fabrik som nu var någonting annat. Eller en korsvirkesgård som verkar bli kvarglömd för att någon fick bråttom någonstans eller som de glömde att riva den eller den blev byggd och inte förändrad.
Mm.
Och du försvann in på en gård och var borta plötsligt.
Ja.
Som var fantastiskt.
Ja, men jag fick också lite tips om det. Jag gick in helt enkelt på vad som visade sig vara stiftskansliet till domkyrkan.
Mm.
Det huset som är en, ja, naturligtvis då en tegel, väldigt vacker tegelbyggnad från 20-talet. Oansenlig liksom öppning.
Mm.
Så jag gick in där och där var en fantastisk innergård med en ett vattenspel och en väldigt, som man säger, som en låg arkaisk liksom pelarsal som gjord för kontemplation. Men det roliga var att samt bakom den här pelarklädda liksom formationen från 20-talet så fanns det då hyreskaserner som tonade på samma bakgård, liksom lutade sig in över den här liksom väldigt serena miljön. Så någonting man absolut inte kunde ana när man liksom befann sig utanför på torget naturligtvis.
Ja, när man väl börjar tänka på staden som en, alltså, som en stad som innehåller lager liksom inåt på gårdarna eller bakom, innanför. Så...
Vet du vad jag tänkte också, vet du vad det gör? Det gör att man känner att den här staden rymmer väldigt mycket berättelser.
Mm.
Det är liksom som en narrativ skatt att ha den här känslan av att okej, det som jag ser nu på gatan, det är inte alls det jag kommer se när jag kliver liksom in i.
Nej.
Det är en väldigt intressant dynamik där, tycker jag.
Jag har en bra story då,
okay,
som jag kan berätta, som handlar om ett rum inuti ett annat rum. Om vi återvänder till studentområdet Sparta, byggt kring 1970, ritat av Bengt Edman. Inuti Sparta så planerade man och byggde en handbollshall, eller för en handbollshall. Lund är ju en väldigt stor handbollsstad. Lugi är ju ett väldigt framgångsrikt handbollslag från Lund, och handboll är väl nästan den största sporten i Lund. I alla fall den mest framgångsrika sporten i Lund. Så att en handbollshall skulle man ha där inne. Inuti studentområdet. Och den här handbollshallen, när den skulle börja användas i början på 70-talet, så upptäcker man att den är för liten.
Nej.
Det är en halv meter för kort.
Men gud, så förärligt. Så kunde man liksom inte ha använda den då för typ mästerskap och sånt där?
Lugi kunde inte spela där. Den godkänns inte. Så man hade en handbollshall som man inte kunde använda. Ett tomt rum inuti Sparta. Den här hallen fick namnet Olympen.
Det här är alltså Spartas typ bakgård.
Mm. Okay. Spartas bakgård är Olympen. Och Nu när det inte blir någon handbollshall så dyker en 20-årig man som heter Julius Malmström upp. Drygt 20 år igen. 1972. Och säger att jag vill göra en konsertarena av det här. Och det är det han börjar göra. Han börjar anordna konserter inne på Olympen. Och Olympen tog då 2500 åskådare. Mm. Vid den här tiden så finns det inte så många av den här typen av konsertlokaler i Sverige som kan ta tillräckligt många för att ändå locka lite större band. Mm. Större än liksom den lokala klubben, men mindre kanske än en Råsunda fotbollsstadion. Mm. Eller Ullevi. Och det här innebär att de stora banden börjar komma till Lund. De skulle normalt ha spelat i större städer, men Lund blir platsen. Man bokar, som en av sina första bokningar 1972, Paul McCartney och Wings. Och det här är ändå två år efter Beatles har splittrats. Mm. Så att Paul McCartney är ju han är en stor artist. Men han kommer till Lund, som många andra gör, från 1972 och ända in på 2000-talet. Men kanske framförallt mellan 72 och början på 90-talet så är Olympen en enormt viktig konsertlokal i Sverige helt enkelt. Och man behöver bara dyka ner i arkiven och se vilka som spelade i Lund. 1972, Alice Cooper, Paul McCartney och Wings. 1973, Roxy Music, Count Basie, Blood, Sweat and Tears. 1974, Jethro Tull, ABBA, Rod Stewart, Procol Harum, Nazareth, Queen. 1975, Blue Oyster Cult, Sweet, Lynyrd Skynyrd, Procol Harum igen, Lou Reed. Och så där fortsätter det. 1976, Kiss, Supertramp, Patti Smith, Queen, Frank Zappa, Neil Young, Chick Corea. Ja, ni hör. Det här gör ju någonting med Lund, med identiteten Lund. Vi får de stora artisterna hit till Olympen. Och alldeles in till så låg då Pub Sparta. Och där kunde man ha mindre konserter. Där kunde liksom lokala punkband som Fiendens musik eller något annat spela 70-talet. Här är Van Gogh, knappt mer än en pilt. När 50-talet slutar och Elvis på pilt. Och 60-talet gjorde Beatles revolt. I garagen mäste ungarna med massor av volt. En ny musik var på väg 63. Första tåget gick, men Harry kom inte med. Stå på, stå på, stå gamla Harry, stå. Stå på, Harry, stå. Stå på, stå på, stå gamla Harry, stå. Stå på, Harry, stå. Och Olympen och Pub Sparta blir ju också viktiga för det lokala musiklivet. För att om du har en kultur som står framför dig på scen så blir ju steget närmre om du själv vill börja spela. Och någonting börjar formas här. På 1980-talet så dyker den då 14-åriga Magnus Pange Öberg in på musikscenen och blir tillsammans med den här Julius Malmström liksom centrala i det här nya musiklivet. Här finns den ideella musikföreningen Folk och Rock. Hon har en skivaffär och ordnar spelningar på Pub Sparta bland annat. Men Smålands Nation också. Men de blir också drivande i nästa steg. Nämligen mejeriet på 1980-talet. Här fanns ett gammalt mejeri i staden som hade stängts på 60-talet. Lokalen var tömd. Och nu växer idén bland annat av föreningen Folk och Rock att göra det här till en konsertlokal. Det blir en politisk strid kring detta. De konservativa politikerna är emot det här. Någon sorts kulturkonservatism. Men studenterna, de tågar och spexar på gatorna och har stöddemonstrationer för att det ska bli en konsertlokal i mejeriet. Och det finns en sån intressant upplösning på det här, för 1985 så ger kommunen vika eftersom att den Kraftfordska stiftelsen bestämmer sig för att stödja det här med pengar. Och Kraftfordska stiftelsen, det är industrimannen Holger Kraftfords pengar. Han var liksom en riskkapitalist och industriman som hade legat bakom Tetra Pak och så småningom Gambro, som vi ska prata om senare. Två av Lunds viktigaste industrier. Och han bestämmer sig alltså för att liksom öppna en dörr för den här nya konsertscenen, mejeriet, som liksom blev lite grann fortsättningen på Olympen. Och det finns något intressant med Lund också som lokal musikstad som växer fram under ja, men den här tiden, 70, 80, in på 90-talet, fram till 2000-talets början. Den musik som formas här blir liksom spretig. Det blir inte ett sound, utan mer som en massa olika människor som håller på med sitt. Man kunde kanske se den som individualistisk, men den representerar i alla fall inte en stad, en plats, ett ljud. Man håller på med sitt, på sin bakgård. Ja, där hörde vi en mix av den mångfalden av musik som har liksom formats i Lund. Vi hörde Fiendens musik, The Sinners, Blago Bung, Beagle och Damn med Timbuktu. Så där inne på Sparta fanns en berättelse på gården, på Olympen, som man inte trodde fanns där när man stod utanför på gatan och som sen kunde liksom fortplanta sig vidare i staden. Det fanns en generell känsla som växte på mig när vi var i Lund. Också i någon sorts vidare bemärkelse än bara rumslig. Någon sorts sociologisk eller kulturell bemärkelse, det där med att...
För du var lite misstänksam mot att göra Lund, eller liksom? Ja, jag har... En uppfattning om Lund.
Ja, jag tyckte väl kanske att Lund ska vi inte göra. Det är väl mest akademiker som med näsan i vädret och traditioner och spex och sånt där som det ska viftas med på olika sätt för att manifestera sig i hierarkierna inom akademierna. Men det där visar sig ju inte riktigt stämma. Inte bara då rumsligt, utan även någonstans när de som vi pratade med Lund nämnde ju i flera tillfällen just den här utrymmet innanför. Bakom möjligheten att vara nördig, särbegåvad, avvikande. Eskil Fagerström, som är chef för Lundaredaktionen på Sydsvenskan, han berättade ju, han hade en väldigt rolig bild av vad det kan innebära i hans vardagsliv på ICA.
Ja, men precis, det där att man står framför gubben på ICA som står i klädd i en liten fjällrävenjacka med lite så här tofsar öronen och luktar lite funky. Och man kan inte bedöma ifall det här bara är liksom gubben runt hörnet eller om det är liksom världens främsta botaniker.
Nej.
Och det är någonstans, essensen är också urbaniteten i Lund. Det är det där att det finns en hemlighet någonstans. Eller det finns utrymme för de som vill ägna sig åt sitt specialintresse, vill liksom studera, vill forska, vill stänga dörren omkring sig.
Spela musik.
Vara med sina likar. Och leva det livet, liksom. Det är en stad som har en infrastruktur som liksom är förberedd för sådana personer.
Ja.
Och det är ju ännu märkligare, det är ju ännu mer avvikande än bara den här iakttagelsen. Det är ju att de här typen av människorna kan potentiellt fyllas på varje termin eller varje år med 20-30 tusen nya potentiella nördar.
Ja, precis. Den bilden jag fick för mig, som också sitter ihop med det här med gården och gatan, det är att du kanske är uppvuxen i Skövde eller någonstans i Göingebygden och känt dig lite utanför, inte som de andra, och så tar du kappsäcken och så reser du till Lund och så går du på en gata i Lund och sen så har du fått en lapp med en adress på och så kommer du fram till en port och så trycker du ner och så kliver du in på en gård. Och så kliver du tvärs över gården in i ett gårdshus och två trappor upp så öppnar du dörren till ett rum och där sitter du i 20 år och studerar gulsparvar.
Det låter både fint men också som ett lite tragiskt överliggaröde kanske.
Kanske, men vad jag menar där är lite grann alltså att det är ingen som nödvändigtvis kommer att döma dig för det. Mm. Du kommer att kunna betraktas som bara en av väldigt många som har liknande tankar, idéer, drivkrafter kring saker. En del av dem kommer starta stora företag.
Mm.
Deras idéer kommer förändra världen.
Mm.
En del av dem kommer skapa musik som får dig att gråta och en del av dem kommer bara gå obemärkt förbi men ändå hitta ett hem i någon mening. Och det är som att valutan i Lund inte är densamma som i andra städer. Alltså, om vi säger att en valuta traditionellt sett i en stad kanske skulle kunna vara ditt hem.
Mm.
Vilket hem du har, eller din bil, eller vilka märkeskläder du har. Så är det flera som nämner när vi är i Lund att den är inte riktigt lika... Det lämnar ett utrymme för en annan värderingsskala.
Just det.
En sorts acceptans, om man får se det. Och det här slog faktiskt... När de här tankarna och de här bilden av gårdarna och gatan slog in över mig så kände jag att det här förändrade min bild och min föreställning om Lund. Att den...
Det finns en ganska stor frihet i dess bemärkelse.
Ja, den kan liksom ta hand om människor på ett väldigt urbant sätt. Trots att den är ändå relativt liten.
Det är just det. Ja, men skalan spelar ju i det här fallet ingen roll. Det kan nästan vara bra att den inte är större och att det är nära till allt. Liksom. För då kan den här liksom återkommande avvikelsen, eller de små egna grupperna, de kommer aldrig vara långt borta.
Nej, det kommer vara den här, du nämnde ju den tidigare, den här att staden är småcellig.
Mm,
att även den medeltida staden är ju en liten cell i den här staden. Planetstaden, klostergården, Sparta. Det återkommer hela tiden, den här känslan av att det är de här mindre avgränsade cellerna som är nästan embryon till som skulle kunna multipliceras.
Mm.
Men
det gör de inte. De förblir ganska små.
De förblir slutna och öppna samtidigt. Och det är det som jag tror är de lyckas komma åt. För skulle de bli större så skulle de falla isär.
Ja, exakt.
I bitar. Och då skulle det slutna och öppna inte uppstå.
Nej.
Det finns ju en sån här cell, Gingis Khan heter kvarteret och kallas allmänt för Gingis. Och det är en sorts...
Alltså den heter så därför att det är ett Lundaspex heter så.
Ja.
Då får saker namn efter det.
Ett klassiskt Lundaspex som Hans Alfredsson skrev har gett namn till det här. Och det är som en hippie-version av den här arabstaden som vi nämnde förut, John Utzons. Det är som samma beståndsdelar men byggd i enkla barackträhus som har, alltså nästan som byggfuttar som har staplats på varandra.
Och det är ju liksom inte bara nästan som, utan det är ju så. Och för det här är ju provisoriska hus från början.
Ja.
Alltså, de har inte tänkt ens att stå kvar, utan de byggdes då, som jag läser det. Nu har jag inte tittat närmare på bakgrunden, men det stämmer tidsmässigt att man har en mängd av den här expansionsbehovet som måste tillgodoses i Lund under den tiden då universiteten förändras från att vara liksom ganska, jag ska säga, exklusiva i viss mån, former där inte alls särskilt många, stor procent av befolkningen fortsatte, till att bli massutbildningsformer.
Mm.
Och det blev de ju under 60- och 70-talet. Och det här är ju, den här Gingis är ju liksom en sån här, lite, vi bygger någonting för att människor behöver någonstans att bo. Och de byggs också för i familjestorlek. Men väldigt små familjer.
Mm.
Och de byggdes uppenbarligen först som någon form av studentbostäder faktiskt. Men nu har de ju förändrats till bostadsrätter som jag förstår.
Ja, nej, men det där är ju, de är byggda från början 1971-72, ja, samma tid som Sparta, Vildanden.
Ja, det är mängd, så mycket som byggs då.
Som byggs för studenter, helt enkelt, för att nu måste de bo någonstans. Och sen så, efter 9-10 år så tweakas de lite grann och blir mer familjebostäder.
Just det, var så det var. Ja.
Och jag ska faktiskt rekommendera, om ni har tillgång till en dator eller en telefon, så skulle man, kan man gå in på Eniro eller Google Maps och titta på en flyg, alltså satellitbilden över Gingis. Mm. För att det ser ut som att en Tetris, eller som en pixelerad bild av ett bostadsområde. Det är så oerhört tydligt att inte någon har slipat av några hörn, utan man har placerat ut de här lådorna och så har det blivit det mönster som det har blivit mellan husen med liksom pixlar. Det är som en 6-bitars bild av ett bostadsområde.
Jag blev nästan helt perplex när jag såg den liksom bilden uppifrån. Mm. För den motsvarade inte alls den känslan man hade när man gick i bostadskvarteren.
Nej.
För där kändes det mer som att det var väldigt generöst, också för att det var ganska enkelt gjort allting. Så var det som att man blev lite inbjuden till att sätta upp en fågelholk eller snickra en egen liksom sittbänk här.
Mm.
Och sen att alla de här bostadskvarteren vänder sig väldigt, väldigt tydligt inåt, återigen. Mm. En gemensam yta, nästan som en liten piazza kring de här trähusen.
Mm.
Som är ju som gjort för granngemenskap.
Mm. Ja, men det är verkligen så. Det finns en självbyggerianda. Om man så här i Utzonhusen så skulle man ta ner staketen. Ja. Om någon gjorde dem, så är det här raka motsatsen. Sätt upp ett staket till, eller sätt upp något skojt. Spika upp en anslagstavla, slå upp en bänk. Gör det själv. Och gårdarna är liksom formade av de boende, märker man. Mm. Det är, den här gränsen mellan privat och offentligt har liksom lösts upp lite grann där. Om man går där och tittar in i husen, så kan man ana att det är fortfarande väldigt, väldigt enkla hus som finns där. Och jag tyckte, för mig var det lite grann intressant att se att man vände liksom ut och in på idén om vad ett hem är idag. Alltså om man tänker sig att ett hem egentligen i grunden är tak över huvudet och någon sorts sammanhang att vara i.
Mm.
Och inte en manifestation av vem jag är eller vad jag gör, så att säga, som en sorts statussymbol. Så här hade verkligen hemmet som statussymbol hade helt utraderats. Sen kan det vara en statussymbol ändå, på Gingis. Det tror jag att det är.
Och det har ju att göra med den här andra valutan som vi pratade om.
Ja.
Den andra värdeskalan som just existerar i Lund.
Ja, och jag tror att Gingis är det tydligaste byggda exemplet på där den valutan har fått fritt spelrum. Om man följer den relativt nyanlagda spårvägen i Lund, så kommer man efter 4-5 kilometer att komma till stadens slut. Vi cyklade längs med spårvägen, och då cyklar man genom Lund. Man passerar stationer som heter Universitetssjukhuset eller Lunds tekniska högskola, telefonplan, så kommer till Brunnshögstorget, och efter det så kommer slätten. Men det finns 2 stationer kvar. Max 4 och ESS. Och det där tyckte jag, det var så, jag vet inte, det var som en, i mitt huvud spelades musiken från filmen 2001 upp.
Okay.
Man for liksom, jag cyklade längs den där spårvägen in i någon sorts framtid, för att det fanns ingenting runt omkring den. Ett spår som gick rakt över slätten.
Mm.
Och där kom spårvagnarna, den ena efter de andra, och åkte över åkrarna. Förbi lador och gröda. Och så stannade de på 2 ställen vid 2 enorma forsknings- och anläggningar. Max 4, Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur någonsin. Världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning. Och det är Max 4. Och sen då till ESS, European Spallation Source, där man har olika instrument som handlar om neutronspridning eller spallation.
Ja, det är ju massiva anläggningar som står där ute.
Verkligen.
Och man förstår ju att det förväntas att det ska komma någonting och fylla på där mellan att staden tar slut någonstans, ja, och de här anläggningarna.
Staden är på väg, men än så länge så har de mest sällskap av en sån här vindmölla, jättegammal. Och ett par stora parkanläggningar som man har börjat anlägga, som i sig är ganska fascinerande. Att,
vad som går omkring mitt barns bördhus för planter.
Ja, ja, det var jättemånga små planter som de hade stuckit ner i jorden. Ja. Med den, vad ska man säga, det självförtroende som man stoppar ner plantor i jorden i 10 plus åker i jorden utanför Lund. Det kommer växa bra här. Det kommer ta sig.
Det kommer bli en jättefin park med stora träd.
Verkligen. Och man hade faktiskt också i en av de där parkerna, den som heter Kunskapsparken, gjort en sån här kulle som finns på Skogskyrkogården i Stockholm. Där en trappa går upp för kullen. Så där fanns en så här stark drag av andlighet, och det kanske inte var någon slump, för att kyrkan hade ägt en hel del mark där ute och hade faktiskt kvar mark också. På kyrkans mark så hade de byggt en som en sorts en ouvertyr till den stadsdel som kyrkan ska bygga där. En muromgärdad, återigen, muromgärdad liten plats med ett långt bord där man kunde sitta. Någon sorts andlig plats ute på åkern.
Ja, den hade någonting av sådär, inte någon slags urgemenskap i alla fall, där man skulle kunna träffas och äta tillsammans.
Exakt.
Men det var verkligen, det var ju spännande att cykla här, för att man kände ju liksom hur, man cyklade ju genom förväntningar helt enkelt. Och en hel del som också hade börjat materialisera sig, som den här späda stadsparken som kommer att bli någonting fantastiskt. Och det som, ja, det som slår en är ju helt enkelt att det här är ju det som bygger staden nu. Det här är ju en stad som måste förhålla sig till, ska man kalla det för, den staten i staden, alltid. Och staten i staden är ju universitetet. Men det finns ju så många olika grenar på ett universitet. Och i det här fallet så är det ju liksom att den här stadsbyggnadsepoken nu är ju kopplad till fysiker, till biokemister i viss mån kanske, men framförallt till fysiker. Liksom den för kanske 100-200 år sedan var kopplad till teologer eller historiker och litteraturvetare och utspelade sig på andra platser i Lund.
Det fanns en sån här, man kunde gå runt och läsa om vad Brunnshög, som är den första delen av det här heter, som man har börjat bygga nu, är för typ av stadsdel. Vad är det för idé om framtiden? Förutom att man ska ha olika forskningslaboratorium och accelerera neutroner eller ha synkrotronljusanläggningar där man gör experiment och lär sig mer om det man inte vet. Vad är det liksom för idé om människor och så? Och då fanns det ju till exempel en skylt där det stod framtiden ligger i Brunnshög, och det förstår man ju, för där går ju spårvagnen fram. Och då står det så här: framtiden är för de nyfikna och nytänkande. För de som drömmer om en bättre plats. Framtiden är för de otåliga. För de som bara inte kan vänta. Och jag tänkte på det där när jag läste det där. Så jag tänkte, det där kan ju också bara vara copyright prosa för ingenting. Eller så betyder det någonting på riktigt, att man tänker sig att det finns en otålighet, det finns en acceleration, det finns saker som ska gå fort. Det ska liksom så. Och då, det här vi pratade om, den här särlingen, eller den som får ta tid på sig att tänka och som kanske till slut kommer på någonting som förändrar världen eller inte. Det som egentligen har byggt Lund och skapat Lund till den stad den är idag. Frågan bara dök upp i mitt huvud: får den plats liksom på Brunnshög? Det var inte helt självklart, kände jag när man läste om vad man ansåg att framtiden var.
Nej, det är liksom, det är ett annat språk och det är ett annat, du har verkligen rätt i det, att det är också ett annat byggande. Det är inte en liksom en dynamik mellan fasad och bakgårdar, utan det är ganska jämnt längs med rälsen nu. Skulle kunna ligga på någon annan plats faktiskt också, inte nödvändigtvis i Lund. Ja, jag tänkte, den här kopplingen mellan platser och idéer blir ju liksom så väldigt konkret när man är i Lund, där det liksom också finns en mängd människor som har jobbat där i generationer som har tänkt kring de här frågorna om vad är vår rumslighet, vad är som geografiskt och fysiskt och så. Jag var faktiskt på besök i det här gamla Lund, det här andra Lund, liksom det som fanns, det Lund som du nämnde nu.
Den som, där partiklarna bromsades.
Där partiklarna har fått tillåta sig att snurra lite långsammare. Mm. Jag besökte nämligen Lennart Améns änka, Monica Amén. Och Lennart Amén, för de som följer oss lite grann, så kanske noterar att vi har återvänt några gånger till den här kulturgeografen som alltså inte är i livet längre. Han dog för närmare 20 år sedan. Och jag har haft kontakt lite grann med hans son och dotter och då hans änka som är 90 år gammal nu. Och jag blev inbjuden till kulturgeografen Lennart Améns hem. Mm. För att där fanns det ett litet familjearkiv som han hade samlat ihop. Eller ett arkiv med en del trycksaker som är svåra att komma över. Och jag är intresserad av vad han har gjort för någonting. Mm. Så här, en riktigt, ja, men ska jag säga, det här var en lundensisk relation också. Att man söker upp någon gammal professor som man är intresserad av. Och liksom allting är, ja, det kan få ta tid. Och så kan man få upptäcka någonting.
Ja, men exakt. Och Amén var ju alltså bland annat väldigt intresserad av till exempel stadsvandringen eller stadspromenadens... Hur vandrar vi städer? Hur rör sig? Vad får vi syn på? Och
Ja, men han är absolut en sån som vi har fattat liksom intresse för. Makt och planering, de här domänstrukturerna, det var ju det han skrev sin avhandling om. Och sen fältstudier, alltså exkursioner som ett avgörande sätt att skaffa sig ny geografisk och historisk kunskap. Mm. Helt aktuellt för oss. Familjen Améns hus var ett egna hemshus byggt 1921 som ligger då i den här planetstaden som är professorstaden Light lite grann. Ett helt fantastiskt egna hemsområde från 20-talet på Siriusvägen. Och där hade liksom ingenting förändrats i det huset sedan 70-talet då den här familjen flyttade in där. Det var originaltapeter. Det var originalinredning. Det var liksom en tidsresa, onekligen.
Det var byggt av Lundavaluta.
Ja, det var byggt av Lundavaluta, den där mycket speciella. Och när man tittar igenom de här skrifterna som jag då fick ta med mig hem delvis så ser jag att det här är en person som har fått vara ute i långa, långsamma omloppsbanor och experimenterat. Jag gillar framförallt den här, det som en sekvens i hans forskning verkar ha hamnat om att man hur han skulle försöka beräkna järnhalten i vissa järnbruksprodukter för att kunna göra någon sammanställning om var man hade förlagt järnbruken i landskapet. Det här var så artiklar från en kulturgeograf som hade ganska omfattande kemiska formler i sig. Det hör ju inte hemma i dagens mer slimmade krav på akademisk produktion. Men man hade liksom, han hade stängt dörren om så tänkte tag kring det här. Mm. Och sen var det ju så att Lennart Amén var i sin tur student till Lunds kanske mest liksom solklart lysande stjärna inom geografi. Och det var Torsten Hägerstrand, tidsgeografins grundare. Mm. Och Hägerstrand var ju väldigt intresserad av forskning som handlade om innovationsspridning. Och han lanserade då i 70-talet den här tidsgeografin som ett forskningsämne. Och han var också tidig att använda datorer och koordinatsatta data. Så att han är alltså med och skapar det som sen kommer att kallas för geografiskt informationssystem, GIS.
Just det.
Och så introducerade Hägerstrand just en ny form av visualiseringsteknik för rumstidsliga informationsmängder. Som han kallade för som rymdtidskuben. De avbildas ofta som en slags behållare. Där både var någonting äger rum och när någonting äger rum. Samt hur länge det äger rum och vilken räckvidd det har. Kan avläsas i den här kuben. Det är som han pratar om stigar och trajektorier. Mm. Väldigt inflytelserik person. Mm. Och det här är intressant också för att han betonar hela tiden att för att det här är liksom så som vi kan förstå kreativa möten genom att både förstå var de äger rum och när de äger rum. Och tvärvetenskap, personliga och kreativa möten mellan människor, det var liksom en hjärtfråga för honom. Mm. Och det var liksom intimt förenat med Lund. Alltså han var kritisk till att Lunds universitet började bygga institutioner långt utanför stadskärnan. Mm. För det minskade de här personliga mötena också mellan forskare som hade olika kunskap.
Trajektorerna bröts.
Ja, men framförallt så kanske de inte träffade på varandra, för det var ju det som var viktigt. De skulle liksom,
de blev parallella.
De blev parallella eller var, befann sig liksom i varsin ände av den här
tidsrummet.
Tidsrumskuben. Mm. Jag nämner det här bara för att det är som två fragmentariska exempel av att här finns de här tänkande människorna helt klart liksom inne i sina ämnen, som har levt i en stad som tillät dem att tänka. Mm. Alltså det tog sin tid. Man bromsade ner partiklarna i universum i Lund för att liksom kunna få ro och tänka någonting nytt.
Mm. Jag tänker att det kanske står väger på båda sidor om den nya spårvägen i Brunnshög. Vad det exakt ska bli för någonting.
Mm.
Där otåligheten uppenbarligen är i den ena vågskålen. Men i den andra finns ju också tålmodigheten, för man har ju ändå planterat träd. Ställt ut ett bord som ingen sitter vid den. Så att än finns det kanske tid att låta Brunnshög förstå att Lund är...
Ja, att Lund är en kub med olika trajektorier. Vi har ju pratat återkommande här om Lunds innergårdar och Lunds bakgårdar och vad som händer mellan fronten och baksidan och så. Men vi har ännu inte pratat om det som kanske är det mest slående som återfinns på de här gårdarna. Inte minst liksom den riktigt äldre delen av den här gamla medeltida danska småstaden. Och det är ju att Lund industrialiserades till stora delar på bakgårdarna. Mm. Alltså att Lunds äldre industrier växte fram ur stadskärnans hantverk och manufakturer. Mm. Alltså med undantag av tegelindustrin och ölbryggerierna och så där, som krävde lite mer, alltså råvarorna och så krävde mer utrymme.
Just det.
Och industrin tog då plats på bakgårdarna till att börja med. Man expanderade helt enkelt på de gårdarna så långt som tomtmarken tillät.
Mm.
Så kring 1900, skulle man säga, då fanns väldigt många kvarter både i och omkring stadskärnan som hade omfattande industrier. Men bakom en front av, mot gatan då, av bostäder.
Mm.
Och det här är ju fascinerande att titta på om man är liksom lite intresserad av att kika på gamla kartor och jämföra vad som har hänt i det fysiska rummet.
Mm.
Föreningen Gamla Lund, som är en stor källa till glädje om man är intresserad av dessa saker, har gett ut en del publikationer som väldigt sådär intressant berättar om utvecklingen av Lunds stadsrum helt enkelt. Mm. Och det är komplexa system av verkstäder som växer fram på gårdarna. Mm. Och då, men ofta med blygsammare kontorshus och bostäder, kanske i korsvirkesstil mot gatufronten. Jag fastnade särskilt för en som heter Carl Holmbergs mekaniska verkstad, som existerade från 1860-talet, en bit in på 1900-talet. Låg mitt emot Lunds tågstation, nu centralstation. Man fick till och med, den här mekaniska verkstaden fick ett eget spår ifrån järnvägen, så man kunde direkt skyffla in saker där.
Mm.
Och den såg ut just så där, ett samlesurium av olika verksamheter, men ganska lågskaligt mot gatan. Den här fabrikstomten köptes in av HSB i mitten på 40-talet och sen byggdes den om under 60-talet till att bli dagens centrumbebyggelse. Den är ju väldigt centralt där kvarteret.
Mm.
Så man kan följa just, man med ordet trajektorier igen, men man kan följa spåren, banorna av kvarteren, hur de har använts idag bak till att många av dem just har haft den här funktionen att vara småindustrier. Det är två områden, ganska självklara områden, som är de som liksom starkast kopplade till industriutvecklingen i Lund. Och det ena är jordbruket. Och det andra är akademin.
Mm.
Så att du har liksom allt som hör till jordbruket. Gjutare, verkstäder, sockerraffinaderier, garverier som uppenbarligen då stank våldsamt där de låg. Successivt fram till sina storheter som Tetra Pak och Alfa Laval bland annat. Och så akademin, som då försörjde en ganska omfattande tryckeriindustri. Mm. För att man helt enkelt ville, ja, tryckte böcker. Så det, allt det här fanns just i, integrerat i stadsmiljön. Det är först under mellankrigstiden, 20-tal, 30-tal, som anläggningarna successivt börjar liksom få sina egna, planeras som egna verksamhetsområden.
Mm.
Och den riktigt stora fysiska förändringen sker från 40-talet fram till slutet på 60-talet. Och då försvinner de här 1800-talsföretagen från bakgårdarna, alltså deras funktioner. Och husen kommer att omvandlas och byggas om till någonting annat. Medan man då får stora industrianläggningar som ligger mer i randen av staden.
Det där är ju superspännande, för att det är som att mer storskaliga industriella liksom, utvecklingen som kommer till de flesta svenska städer i slutet av 1800-talet med stora fabriker i liksom, särskilda delar av staden som kanske till och med kunde vara muromgärdade eller ha en särskild entré eller liknande, kommer ju inte till Lund, för den tycks liksom ploppas ut på bakgårdarna istället.
Ja.
Så att, vilket gör att Lund får alltså en ganska stark industritillväxt under efterkrigstiden.
Ja.
Vilket sammanfaller också med när universitetet växer till 50-60-talet. Så att, som industristad så växer Lund väldigt sent, men väldigt mycket.
Ja, att det där är ju fascinerande, för att kopplingen, den här som du är ute och liksom tassar efter mellan industri, akademi och forskning går ju tillbaka till mellankrigstiden.
Mm.
Alltså det är inget nytt påfund. Och så kommer den där under 40- och 50-talet att bli väldigt starkt. Jag bara ta ett exempel, och det är ett företag som heter Draco, som var ett företag som hade köpts upp av Astra på 30-talet. Och den här storyn känner man igen från typ så här Silicon Valley och så här IT-företag som alltid skryter över att de startar i en källare eller i ett garage är det där. Men här Lunds företag startar i källare till nationer. I det här fallet så startar Draco i källaren till Helsingkronas nation i slutet av 50-talet. Då fick man inrätta ett litet labb där i nationens källare. Just för att man ville dra nytta av forskarkompetens inom kemi och farmakologi och fysiologi för att starta företaget. Och Draco fick ju då storsäljare 1960 som Alvedon och nässprayen Neseril, vilket gjorde att man var en riktigt framgångsrik liksom blandning av industrikunnande och liksom forskning. Och så fortsatte du liksom naturligtvis.
Ja. Och det finns ju fler sådana där exempel. Gambro, som ju gör produkter för njur- och leverdialys och sånt där. Grundades 1964. Också som en liksom del av liksom Lunds universitet. En professor, Nils Ahlvall, uppfann 1961 en av de första konstgjorda njurarna. Träffar industrimannen Holger Crafoord som startar ett företag med hans uppfinning.
Mm.
Det här anläggs också liksom i utkanten av Lund. Det här är ju den här tidens liksom, ESS och Max 4-labb som landar liksom i där staden helt enkelt växer.
Det är ju samma med Tetra Paks fabriker också, där man då bygger just Klostergården som tänkt liksom bostadsområde för industriarbetarna i Tetra Paks fabrik.
Klostergården är en. Åkerlund och Rausings, innan de startar Tetra Pak och hittar den uppfinningen, så är det en förpackningsindustri som förpackar jordbruksprodukter mycket. Socker och mjöl bland annat. Och där finns det ett bostadsområde som jag skulle vilja nämna faktiskt, som byggs egentligen som en direkt följd av Åkerlund och Rausings industritillväxt i Lund. Det här är ju industristaden Lund. Liksom. Den var också så här, för mig en oberättad historia. Nu fanns ju naturligtvis en bok från det gamla Lund som heter Skorstenarnas stad, så att det finns ju, den är ju berättad, men idén om Lund är inte just industristaden.
Nej, men precis det du nämnde tidigare.
Eller arbetarstaden, om man ska säga så.
Nej, exakt det du nämnde tidigare var ju att liksom den har inte trängt igenom i den allmänna föreställningen. Jag läste en siffra om att faktiskt 60% av Lunds befolkning i början av, alltså runt 1910-1920, hade sin utkomst från industri eller hantverk, vilket var en högre andel än i Malmö.
Mm.
Och det är ju, ställer ju saker på sin ända lite grann.
Det får man faktiskt säga. Borgmästargården i Lund,
just det,
som ligger på väster, som ju är den delen där just den arbetande befolkningen bosatte sig efter att järnvägen hade dragits 1856, så hamnade många där. Den ritades bland annat av en arkitekt som heter Ingeborg Hammarskjöld Reitz på 1940-talet. Tillsammans med en ungersk-judisk arkitekt och stadsplanerare som heter Fred Forbat. Och det här var ju en stadsdel som byggdes för mindre bemedlade barnfamiljer. Det var liksom den direkta liksom målgruppen för de som skulle bo här. Och Hammarskjöld Reitz hade liksom under en längre tid ritat flera områden som hade den här idén att bygga för de mindre bemedlade, för arbetarna i Lund egentligen. Hon hade gjort 5 år tidigare i strax det som kallas för Östra småstugeområdet söder om Vipelunds sjukhus, mentalsjukhuset Vipelund, där hon byggde egentligen småhus som var barnrike hus. Alltså hus där de boende kunde få hyresreduktion beroende på hur många barn de hade. Vilket var den första bostadssociala insatsen som den svenska staten gjorde 1935 någonsin, så att säga. Att få barnrika familjer skulle få någonstans att bo. Hon var ju den första och den enda nästan som jag känner till i alla fall som placerade de här barnrike husen i som enfamiljshus. Annars låg de liksom i lägenhetshus oftast. Men Borgmästargården är en plats som jag tycker är värd att nämna också, och jag tycker också Ingeborg Hammarskjöld Reitz är värd att nämna, för att vi har pratat om de här lite rynkade pannorna hos brutalisterna. Det finns en helt annan ton i hennes liksom, arkitektur. Hon var också känd för att hon reste ut och satte sig vid köksborden hemma hos fattiga familjer och pratade med dem. Hon var väldigt närvarande när de skulle flytta, när de skulle få sina nya bostäder. Och Thomas Tägel, som är arkitekturhistoriker i Lund, har beskrivit hennes arkitektur som enkel och vänlig. Mm. Och det kan vara liksom värt att uppmärksamma just Borgmästargården. Väldigt fina småhus, gediget byggda och radhus på väster.
Och man ser också att liksom det är så mycket i stadsrummet som är tänkt också att vara till för service, alltså så här små butiker och små lokaler som nu inte alltid kanske liksom är, innehåller det de en gång var tänkt att göra. Men det är ändå sådär, jag vet inte, det är en väldigt stor, det är liksom en omsorg i det där stadsrummet.
Väldigt fint, också en väldigt tydlig bild av den här småsälliga staden, ja, Lund, Borgmästargården. Men det var ju Fred Forbat som ritade stadsplanen tillsammans med Ingeborg Hammarskjöld Reitz då, och jag måste bara få landa kort på Fred Forbat, för att det är en sån fascinerande 40-tals krigshistoria. Han kommer alltså som landsflykting från Ungern, judisk landsflykting 1938, och inbjuden av den svenska arkitekten Uno Rehn, för att Fred Forbat var lite en kändis. Han hade jobbat för Walter Gropius i Bauhaus. Han hade ett mastigt CV, Siemensstadt.
Jag kan tänka mig att liksom Uno Rehn måste ha fått ståpäls av att läsa den där.
Verkligen, så han bjöd ju in honom på turistvisum för att jobba i Göteborg. Han stannade till på vägen i Skåne för att titta på tegelarkitektur och blev helt enkelt kvar i Lund en ganska lång tid. Och ritade då bland annat Lunds nya stadsplaner som ritades på 50-talet. Och Borgmästargården då.
Så jag önskar ibland att mitt liv var så att jag liksom bara stannade till någonstans och så blev man kvar där för det var så fint och intressant.
Ja.
Men inte kanske måste vidare hela tiden. Ja.
Kanske blev han också kvar för att det kom att rädda hans liv. Ja. Och apropå narrativ och berättelser i de här småsälliga och på bakgården i Lund. Berättelsen om hur Fred Forbat 1942 inte får förnyat uppehållstillstånd på grund av att arkitektföreningen i södra Sverige, ASS, motsätter sig detta. Mm. Han står alltså väger att bli tillbakaskickad helt enkelt till en möjlig liksom, undergång. Mm. Men då kliver Ingeborg Hammarskjöld Reitz in i handlingen och säger att Fred Forbat är helt avgörande för att Borgmästargården och stadsplanerna i Lund ska kunna göras med kvalitet i framtiden, så att han måste få stanna. Mm. Man skulle kanske kunna säga att Ingeborg Hammarskjöld Reitz öppnade en dörr in på en bakgård i Lund åt honom. En gång idag, ingen anar vad som väntar oss som söker källan till vårt liv. Du skär ett hål och gör en dörr.
som vi öppnar och träder igenom.
Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om Lund. Och det ni hör i bakgrunden är Lundabandet Underjordiska Lyxorkestern och deras låt Genom dörren. Om ni vill veta mer titlar och annat på den musik som vi har spelat övrigt under avsnittet, så lägger vi upp en Spotify-lista under Staden podcast som ni kan leta upp, eller så kikar ni in på vår hemsida. Vi har några som vi behöver tacka för att vi har kunnat göra det här avsnittet.
Ja, vi har fått mycket hjälp av Eskil Fagerström som är chef för Lunda-redaktionen på Sydsvenska Dagbladet. Linda Fagerström som är konstkritiker och konstvetare. Magnus Bergsten som är redaktör och arbetar på Bonnier Publication. Den ger ut bland annat populär historia, några andra tidskrifter också. Mm. Och naturligtvis familjen Amén då, som jag besökte på Siriusvägen.
Mm. Jag kan lägga till journalisten och tidigare musikern i popbandet Beagle, Anders Milner, som gav oss nyckeln till musikhistorien i Lund bland annat och tankarna kring Lunds unika valuta. Vi har ju läst ett par böcker också som jag tycker jag verkligen kan rekommendera. Föreningen Gamla Lunds årsbok från 2020, Arkitekterna som formade Lund, ett lexikon, med Bo Larsson som redaktör. Oerhört rikt. Verkligen ett imponerande kunskapsinsamling som har gjorts för att skapa den där boken.
Ja, absolut. Vid sidan av Stockholm hör vi är ju Lund Sveriges mest utforskade stad. Mm. Som det ofta blir när det är många människor som tycker om att utforska saker som bor på samma plats. Mm. Och har tid att göra det. Mm. Och möjligheter. Ja, vi har också läst Skorstenarnas stad, en bok om Lunds industrier, tillika utgiven av föreningen Gamla Lund.
Vi kan också faktiskt nämna en bok som jag har varit redaktör för på Arkitekturförlag som heter 10 byggnader som definierade 1940-talet, där Karin Wahlberg har skrivit en artikel om just Borgmästargården i Lund av Ingeborg Hammarskjöld-Reitz och Fred Forbat. Podcasten Staden får stöd ifrån Sveriges arkitekter och ifrån Arkitema. Och nu finns våran nya webbsida, eller våran nya webbsida-adress uppe i alla fall. Den sidan är inte ny än, men adressen är ny. Stadenpodcast.se kan ni surfa in på om ni vill se bilderna och läsa texterna som handlar om våra avsnitt. Stadenpodcast.se. Den ska få ett nytt utseende också, än så länge har bara en ny adress. Vill ni höra av er till oss kan ni hemskt gärna göra det. Gör det då helst via sociala medier. Det var ju faktiskt så att vi fick ett meddelande när Oskar Syrén såg att vi var i Lund, så skickade han ett meddelande på sociala medier till oss och så kunde vi träffa honom.
Ja, vi måste ju verkligen tacka Oskar också. Han gjorde mycket intressant input han gav. Oskar Syrén är byggnadsvårdare och också kommer från Lund. Det är lite så här att det är en slags genomsläppligt membran ibland mellan lyssnare och produktion. Mm. Det är det fascinerande med podcast.
Föredömligt tycker jag. Ja. Hör av sig till oss när ni ser att vi är någonstans, om ni vill berätta någonting som ni har på hjärtat eller vet någonting som inte vi vet. Och så. Vilket ni flesta av er gör. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.